Det här är en podd från Svenska Yle.
Jag medger gärna villigt och glatt att jag är en sån som jättegärna sträcktittar på serier. Jag tycker att det är en jättebra avkoppling. Jenny, hur är det med dig?
Absolut, jag håller helt med dig. Och jag måste också genast erkänna att jag är en stor konsument av strömningstjänster överlag.
Mm. Och det är ju inget sammanträffande eller en slump alltså att det finns någonting i de här serierna som gör att man tittar och tittar, sträcktittar. De är skrivna och uppbyggda på det viset, men nu är det så här att det här sättet att producera en slags konst och kultur, det kommer in allt mera i skönlitteraturen också och hur böcker skrivs. Och i det här avsnittet av Nyhetspodden ska vi prata om det här. Jag heter Karin Götelid och jag har Jenny Jägerhorn med mig här. Det här med att böcker börjar skrivas på det här viset. Hur funkar det riktigt?
Det börjar nu med att i slutet av 2020 så meddelar bland annat strömningstjänsten BookBeat som en sån här ny tjänst som ger förlagen insyn i användarnas läsar- och lyssnarbeteende. Så att i princip så kan förlagen, om de så vill, så kan börja styra handlingen i böckerna. Eller om man vänder på det så kan kunderna i allt högre grad komma att forma innehållet i litteraturen. Nå, det här kan ju verka lite väl dystopiskt, men jag läste då en artikel i danska tidningen Politiken om just det här. Och det var så att journalisten i fråga hade fått vara med på ett sånt här brainstorming-möte där ett författarpar, Lisbeth och Sten Bille, tillsammans med strömningstjänsten Mofibos vd då satt och planerade helt enkelt en sån här krimserie. Mofibo är alltså samma som Storytel, där Storytel har köpt upp den här. Nåja, så de satt då alltså och planerade en sån här hitserie som handlar om en parkeringsvakt. Och lite enligt samma liksom koncept som sådana här Netflix-serier görs, alltså avsedda för just sträcklyssning. Mm. Så de använder sig helt klart av liksom film- och tv-världens fackspråk när de bygger upp sina serier. De talar till exempel om säsonger. Mm. Och det där, till skillnad från traditionella förlag så vet de med algoritmernas hjälp exakt vad lyssnarna vill ha och hur de reagerar på det och när. Mm. Så det där, sen kan man ju tillägga då att utöver de här algoritmerna så hjälper det ju förstås att hon, den här Lisbeth, är vetenskapsjournalist och antropolog. Eller har studerat det och han är filmkonsult och har studerat dramaturgi. Så det hjälper ju förstås när man ska göra en hit.
Finns det något liknande i Finland som är på gång på samma sätt?
Nå, i Finland så ringde jag runt i olika förlag och när de verkar inte vara så intresserade av just det här med liksom att man så här går in medvetet i själva handlingen. Däremot intresserar det nog liksom att veta sådana här traditionella, att vem är det som lyssnar och vad lyssnas på, vilka genrer är populära och liksom mer den typen. Men det där, men så tänker jag att om tekniken finns så tror jag nog att man kanske börjar också här lite experimentera med det här. Att det är ganska logiskt att man lånar från andra vinnande koncept. Att vi ser vad liksom HBO och Netflix är ju alldeles enorma framgångar. Det här konceptet i sig har ju funnits länge med sådana här berättelser med cliffhangers och inom vissa genrer. Och sen kan det här ju kanske också ses som en ättling till följetongen, som ju härstammar från 1800-talets Frankrike och de här månadsmagasinen där som alltid skulle sluta med någon jättespännande sista snutt för att man skulle vilja läsa på nytt Dickens och det här till exempel. Så det här kanske kan ses som någon version 2.0 av det här.
Många deckare och deckarserier funkar ju på det här viset också, men det som är det nya här är ju det då att man just precis i själva skrivande processen börjar ta in det här på samma sätt som man gör då i ett tv-manus. För att man blir i ljudboksvärlden, att man blir rekommenderad böcker och så. Det finns ju redan som för länge, det märker jag, den som jag har använt så här. Att har jag läst eller tittat på några böcker så blir jag ju rekommenderad andra böcker. Men det här som vi pratar om nu, det är liksom då att man hoppar steget vidare ytterligare liksom och anpassar det då till vad folk vill ha. Och sen då, när vi kommer in på det här då med vad folk vill ha, så här kommer vi ju in liksom på det. Det här är ju stora frågor och svåra frågor och det här kommer vi diskutera hur länge som helst. Det här med att ska man ge folk det de vill ha eller det de liksom borde vilja ha. Men vad ser man för bra saker eller vad ser du för goda saker i det här?
Absolut är det ju på det sättet bra att det är ett sätt för litteraturbranschen att göra sig angelägen. Att det gick ju länge ganska dåligt och med dalande försäljningssiffror och så här talades det om. Och att nu kan man liksom hänga med i utvecklingen med nya kanaler och plattformar där det ska finnas, alltså där man ska finnas då för att kunna konkurrera om folks tid helt enkelt. Att för mig personligen hade det ju varit helt fantastiskt att som småbarnsförälder och mitt inne i liksom de här åren när man ska hinna med allting på en gång, så hade det ju varit helt fantastiskt att kunna liksom lyssna på böcker då också när man gör någonting annat. Sen är ju frågan förstås det här att hur koncentrerat kan man lyssna på när man gör andra saker eller är det liksom samma sak som att läsa en bok. Men sen tänker jag också att samtidigt måste vi vara uppmärksamma på någon sorts fair trade kulturkonsumtion här. Alltså att vi vet vad det är vi stöder. Att det handlar till exempel då dels om att författarna får jättemycket sämre betalt för ljudböcker. Och sen har det ju riktats mycket kritik mot det här att innehållet förenklas och fördummas så att språket blir liksom enklare i de här ljudböckerna. Sen en annan point det är också att många strömningstjänster betalar författarna per lyssnad timme. Alltså beroende på hur länge du har lyssnat på den där boken så får författaren betalt för det. Så då, om lönen påverkas så påverkas liksom av det här så sätter det också större press på cliffhangers och spänning. Det är inget fel med cliffhangers och spänning, men att sen om det påverkar all litteratur så är det ju kanske problematiskt här. För att citera Neil Postman som redan på 80-talet han talade om det här att vi håller på att underhålla oss till döds, så tänker jag att den trenden har ju nog bara accelererat. Vi behöver tuggmotstånd, utmana vårt sätt att tänka och liksom inte bara bekräfta det som vi redan tycker. Att det är liksom grunden för evolution och utveckling. Att här kommer jag att tänka på det här med sommerbubblor som vi har talat mycket om på sistone. Att vi kan liksom leva så att man bara plockar sånt som bekräftar det man redan vet och liksom speglar sig själv och eget tyckande mot allting. Att det blir ju liksom jättesvartvitt ännu mera om också litteraturen börjar liksom bekräfta bara oss själva hela tiden.
Precis, det blir liksom ett steg vidare då om den litteratur vi tar till oss dessutom finns i vår egen bubbla. Så det säger ju sig självt förstås att man kanske inte stöter på då det som man liksom inte känner till men som man ändå sen gillar när man väl känner till det. Men det som vi pratar om är ju då, allt det här har ju möjliggjorts av just ljudbokens frammarsch. Och den i sig är ju redan en jättestor förändring i hela litteraturvärlden. Förutom det då att man dessutom sen börjar liksom anpassa innehållet så där i själva skrivaprocessen, så är ljudboken i sig ju en revolution alltså.
Jag kommer att tänka på här författaren Tuomas Kyrö som ju är en av våra mest kända författare, och han det här är också medgrundare i ett nytt sånt här ljudboksförlag som heter Audioma, på tal om det här att vad som liksom lyfts och så här. Nåväl, så han nämnde att i Los Angeles så hänger stora sån här reklambanderoller med Netflix-serier helt sida vid sida med sen billboards för ljudböcker. Alltså lika stora och med samma skådisar där. Så det här tycker jag liksom vittnar just om att hur stort det faktiskt har blivit. Men det där strömningstjänster överlag, de blir ju också förlag och förlag blir strömningstjänster och det här förändrar hela branschen. Ja. Att det här Storytel då i Danmark som går under namnet Mofibo, så de har till exempel köpt upp finska Gummerus Kustannus och Norstedts i Sverige. Och sen överlag så har förlagsbranschen centraliserats jättemycket här i Finland också under de senaste åren. Så det här politiken skrev just om det här att strömningstjänsterna lyfter sina egna originalsproduktioner på bekostnad av andra förlag. Så nu har det ju en betydelse då när det gäller att lyfta fram att vad är det som syns där och vad är det som lyfts stort, vad är det som satsas på och det här, att där så kanske det kommer in då just mer av det här där man har använt sig av algoritmlitteratur, tänker jag. Att inte vet jag liksom. Det här med centralisering och att man nu håller på med det, så kan också på det sättet vara en bra sak. att de här stora förlagen har sen ofta bättre avtal med de här strömningstjänsterna. Och det där kan få liksom bättre timarvode för sina böcker. Och det är då ett sätt att liksom hållas vid liv. Att konkurrensen har ju blivit helt jättestor.
Men det som jag tänker är att det är ju förstås lätt att förfasa sig över liksom att saker och ting blir så här. Och det finns jättemånga dåliga saker med det. Men en bra sak som jag tänker är ju att liksom litteratur helt enkelt blir mer tillgänglig. Så kan man ju också se det.
Absolut, ja. Alltså som sagt, själv för mig personligen hade det varit helt underbart att i somras till exempel när jag hade semester så sträcklyssnade jag, vad var det nu, 10 böcker jag konsumerade på 2 veckor. Att jag skulle inte normalt kunna läsa 10 böcker på 2 veckor, men att det där, jag tycker det är jättefantastiskt. Men att det är just det här att just den här ekonomifrågan till exempel, som en del författare lyfter fram det här med Spotify, att det finns en oro liksom för att det börjar gå samma öde till mötes med Spotify, kan man ju då nämna att det har monopoliserat så mycket att liksom artisterna måste finnas där, det finns inte riktigt någon alternativ och det är bara de som är riktigt stora som kan göra pengar. Så det här samma oron finns då här på författare och förlagsroll, så det där
Det blir en slags litteraturens Spotify då som också sen förändrar både marknaden och författarnas liv och sen också hur vi använder, hur vi tar det till oss.
Så är det ju, och det där, nu är det där ersättningssystemet lite annorlunda, att just så där långt har man inte ännu gått. Men i alla fall så hörde jag av författaren Monica Fagerholm att de ska ordna ett sånt här samnordiskt seminarium i början av mars där de då ska just gå igenom de här frågorna om löner och det där strömningstjänster. Att som hon säger, så vi är alla i klorna på strömningstjänsternas ständigt föränderliga ersättningssystem. Och det här försöker de då liksom tillsammans se över eller liksom som enad front då på något sätt.
Ja, men om vi liksom, det här ännu då med just den här, det är att man får liksom inspiration och tips och det om vad man ska titta på och nu då också läsa. Så det är ju ingenting nytt, och jag tänkte på det, hur det var när man var ung, när de här sakerna inte fanns, eller de fanns inte när jag var ung. Verkligen inte, och du är yngre, men de fanns inte kanske då heller. Men jag tänkte på det, att fanns det någon sån här klassiker som du hittade så där, som du liksom upplevde, tyckte var jättebra och så här?
Jag tyckte ganska mycket om sådana ryska klassiker då. Jag läste Dostojevskis Brott och straff till exempel vid sidan av chicklitteratur. Att det har nog alltid varit liksom, att när man har haft det tungt så har jag läst Dostojevski när jag kommer hem på kvällen liksom, från någonting ansträngande. Utan nu har det ju alltid varit liksom sida vid sida, de här bägge dera. Men
hur kom du på, hur hittade du då Dostojevskij?
No, det var pappa som rekommenderade.
Alltså då kan jag ju säga att jag läste också Dostojevskij när jag var ung.
Naja,
Brott och straff. Kanske någon annan också. Och det var igen, tror jag, studiekompisar. Via den liksom miljön och världen på något vis som jag tänkte att det här ska jag läsa. Men jag läste en massa annat också. Men det är det jag tänkte på, att vi blev ju rekommenderade. Vi fick ju impulsen då någonstans ifrån att läsa den. Det var ju inte så att den liksom bara droppade ner framför oss. Så det är liksom samma mekanism här nu också. Det är bara det att nu funkar de på ett annat sätt, och nu funkar de också mera kommersiellt.
Ja, fast å andra sidan så då hade vi ju liksom sådana här stora, det var ju Akademiska bokhandeln, då kunde du gå dit och så fanns det någon expert som rekommenderade. De har ju lagt fram de mest populära, de tror att du ska intressera dig för. Sen kan du förstås, sen kan du alltid fråga att var finns den här typens böcker. Så att lite samma funktion, men där har ändå funnits den där experten du kan fråga personligen. Och det kan du ju inte på en sån här strömningstjänst. Men att helt klart de här vissa, ska man kalla dem för portvakter då, inom det här litteraturfältet kanske har lite förändrats eller kan komma att förändras. Om vi tänker på de här strömningstjänsterna, eller på ett traditionellt förlag så har du ju de här förläggarna som sållar och går igenom litteratur och så här. Men sen med strömningstjänster som köper upp förlag och det blir så jätteenormt och stort, så vet jag inte riktigt vad som händer med den biten. Och sen traditionellt så har vi ju haft litteraturkritiker som rekommenderar och sållar och går igenom bra litteratur och kategoriserar det. Men när folk kanske inte läser så mycket medier mer alltid, eller jo, nu gör de det, men
på ett annat sätt.
På ett annat sätt, ja. Det finns bloggare och där finns vissa kommersiella intressen kanske ibland.
Mm.
Att nu förändras det här ju nog.
Ja. Tack så jättemycket för det här samtalet, Jenny Jägerhorn, kulturreporter på Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden. Hej då!